Så då ska vi se. Ni kan få se några bilder ifrån, eller bara ett par ifrån Trysil. En är från bussen där och den andra är från sista dagen. Och om ni noterar att min högerhand kommer vara i vänsterfickan så är det helt riktigt. Jag är för gammal för att vara skidlärare. Har ni sett sådana där, i västernfilmer så finns det några buskar som inte sitter fast i marken men de växer ändå. Men när vinden kommer så bara blåser de. En sån buske kände jag mig som i backen där. Jag flög all världens väg och jag landade med höger axeln på en stav. Så jag går på lite tabletter men jag mår bra ändå. Inga problem. Ni ska se den andra killen. Nej. Jag är väldigt glad att han klarar sig. Väldigt tacksam att det gick bra. När man åker på läger med 85 pers, varav 69 är ungdomar, så blir det här med familj extra tydligt. Det blir som ett mikrokosmos av den stora makroverkligheten, att vi faktiskt möts söndag efter söndag. Men när vi möts så här intensivt, precis som Ruth Elisabeth sa i inledningen, så blir det väldigt tydligt. Det blir som en mikrobeskrivning av den här stora verkliga verkligheten. Och det märks också att den här enkla gruppdynamiken tar några dagar ska vi nog säga, innan den sätter sig. Innan man blir trygga med varann och vågar dela och sådär. Men ni vet ju hur det är efter några dagar på läger, när andakten på något sätt drar iväg och nattmackan blir en midnattsmacka istället och ungdomarna vill liksom inte gå och lovsången tar inte slut. Vi hade ett skönt sånt tillfälle i torsdags där någon delade ett kunskapens ord. Vi tror att du är här och har det här och det här och det här. Och en av killarna blev så paff, för det var ju han. Så då sa mötesledaren, du kan gå fram till någon av förebedjarna. Men han hade inte tid att vänta. Jag stod där fram och ledde lovsång tillsammans med lovsångsteamet. Och helt plötsligt så står han här och säger, det är jag! Det är jag! Det är mig de pratar om! Det är mig det handlar om! Och så försökte jag säga, jo men du kanske ska gå till någon av förebedjarna på första bänk där. Ska jag gå dit? Ja, jag har sett dig där du. Så otroligt befriad atmosfär av att faktiskt bli familj med varandra. Och de här religiösa grejerna som vi kanske har för oss att vänta på vår tur eller bara gå fram lite försiktigt sådär. För när han hade gått och satt sig, då stod en tjej efter honom och bara, ja, och sen är det jag också. Så skönt det är att se de där grejerna och få vara med om det där. Och faktiskt så känner jag att den här lilla serien som vi håller på med, den känns mer angelägen än någonsin. Både med NFU-undersökningen som vi har gjort, men också med det här temat som ligger framför. Där vi behöver fördjupa och förstärka vår känsla av att vara familj, skola, tempel, sjukhus och armé. Idag ska vi prata lite grann om familj. Och vi inleder med två bibelord så vi bara har en bakgrundstanke med vad är det vi pratar om. Första Tim 3:15. Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll. Den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Hör ni vilken värme Paulus talar om kyrkan i Efesos? Och då får vi nog i ärlighetens namn säga en ganska strulig församling. Det är definitivt inte som i Korint, det vet vi ju. Men ändå med vilken skönhet och med vilken värme han talar om den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Och det är inte något fundament han pratar om bara, utan han pratar om en levande organism bestående av trasiga människor med brister och fel. Det är väldigt vackert beskrivet det här. Och så Galaterbrevet 6:10. Låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Jag tror att jag har tre punkter idag faktiskt. Och den första kommer här då. Gud upprättade den stora, vida trosfamiljedynamiken när han etablerade Israels folk som den första lilla församlingsfamiljen. Jag är väldigt medveten om att det är en lång punkt, men vi har inte så många punkter idag. Så med Abraham och Sara helt enkelt gör Gud något jättestort. Han tar en liten familj och gör något stort av den. Någonting som är mikro ska beskriva någonting som är makro. Det jag gör med dig nu, Abraham, och med dig nu, Sara, och det ni på något sätt flätar samman i min tanke och vilja och plan, det vill jag göra med hela mänskligheten. Mikro till makro. Så genom hela gamla testamentet så är det här en grundtanke, därför att Abraham var ju inte ens, alltså Israel var ju inget folk innan Gud sa åt Abraham att bli det. Så att han är ju på något sätt urkunden, en av källorna till allt detta. Så Israel är en beskrivning, eller det räcker inte. De är ett växthus, en målbild av vad Gud vill göra med allting. De är den lilla bilden av den stora berättelsen. Där Gud vill sammanföra oerhört viktiga komponenter. Och där han vill genom dem och i dem visa på något mycket, mycket större som är på gång. Som är på väg in och som uppenbarar sig. Men då finns det några sådana här sköna detaljer. Som till exempel kung Nebukadnessar. Han är ju inte Israel. Han bor ju i Babylon. Men har vi läst Daniels brevet eller Daniels boken, så vet jag att han kommer ju till tro och börjar tillbe Israels Gud. Så då ser vi att familjen växer, men det är inte bara Abraham och Saras familj som växer, utan det kommer in externa. Är ni med mig? Alltså, Nebukadnessar var ju verkligen inte vi med Israels folk. Och han är fortfarande en främling på ett sätt. Men om vi tar Rut, moabitiskan, ett folk som faktiskt är lite avskytt av israelerna, och moabiterna avskydde också israelerna. Men Rut, hon blir vän med Naomi som är vän med Gud, och Rut på något sätt involveras och så småningom inkorporeras i den där stora trosfamiljedynamiken. Så när vi nu läser Jesus släkttavla, så är Rut med i den. Så det vi behöver tänka är inte att det är Abraham och Sara och sen är det nog med det. Utan det här är liksom är byggt för tillväxt. Det här är byggt för expansion. Tanken är att det ska bli fler. Inte bara vi och vårt och oss och dem. Vi tar Rahab. Skökan Rahab. Som bor i Jeriko. Som inte är Israel. Och som inte har ett tipptopp jobb, kan man väl säga. Hon blir helt plötsligt inkorporerad i den här stora trosfamiljedynamiken. Så det här med församlingsfamilj är liksom en tanke som släpper in hela tiden. Som bjuder in och som välkomnar och som på något sätt drar in fler i gemenskapen. Så där har vi den gammaltestamentliga bilden. Men om vi bläddrar igen då till punkt 2. Jesus talar om en för evig familj som inte alls byggs eller upprätthålls av fysisk kropp, utan enbart av tro. Nu börjar det bli spännande. Vad är det här? Att min familj, alltså Mattias och Therese och Joel och Anton och Ester och min mamma och svärmor och svärfar, att det på något sätt är ett mikro som ska tala om ett makro. Så att din familj eller din släkt är en bild på vad Gud vill göra. Och din kyrka är en bild på vad Gud vill göra. Bristfällig, men ändå en riktigt viktig bild på vad Gud vill göra i Macken. Så Jesus talar om en för evig familj. Den frasen gillar jag där, för evig familj. Att det här är någonting som är så bestående så att det går bortanför tid och rum. Det går bortanför blodsband och släktträffar. Långt mycket större och djupt värdefullt. Och då kanske vi har ett av svaren på varför det här är lite krångligt. Därför att det är mycket som liksom, vad ska jag säga, is at stake. Hur säger vi det på svenska? Det är mycket som står på spel, tack. Det är ett stort, heligt och evigt allvar i att vara familj, i att höra tillsammans, i att höra ihop och inte bara på pappret utan också göra det hjärta till hjärta då. Så det här är inget som byggs eller upprätthålls av att vi är en fysisk kropp eller en fysisk familj, utan det är långt mycket större än så. Vi kan ta ett bibelord ifrån Markus evangeliet, kapitel 3 och vers 31-35. Vi bläddrar. Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Och folket som satt omkring honom sa: se, din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Han svarade: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror, min syster och min mor. Va? Dissar Jesus sina brorsor? Dissar Jesus mamma Maria? Jakob har skrivit ett av de nytestamentliga breven. Jakob var Jesu bror. Det finns faktiskt en kille som heter Judas som har skrivit Judasbrevet, som var Jesu lillebrorsa. Och Jesu mor Maria var den sista att lämna korset. Så svaret på frågan om Jesus dissar familjen är absolut inte. Aldrig någonsin. Men han gör den inte så här instängd i ett mikro, utan han vill öppna upp det här i ett makroperspektiv. Han vill säga att det är klart att jag har en familj nära och kära, men det är inte bara mig och mitt och vi och vårt, utan det öppnar Gud upp. Och säger: den som sitter här är min bror och syster och mor. Och där får vi bilden av det hela. Så det här är jätteviktig, fantastiskt vacker undervisning. Vi tar punkt nummer 3. I alla sina brev så använder Paulus ett språkbruk som är bröder och systrar. Han använder fader och sonen. Alltså ett familjespråk. När han hela tiden talar om kyrkan och kyrkans relation till Gud. Ni har 4 bibelexempel här. Ni ska få ett tips till innan jag är klar. Men vad är det han säger här? Har ni varit på hönekonferensen när de här killarna kör sitt kompismöte, Magnus och Andreas, så har de en rapplåt som är: vi hör allihop ihop, vi hör allihop ihop, vi hör allihop ihop. Och man kan tycka, grabbar, det där känns ju lite tjatigt. Är det hela refrängen? Och de bara, ja, det är faktiskt hela låten. Det är hela grejen. Vi gör det allihop ihop. Och så ska vi på något sätt upprepa det där och hänga på. För till slut är det, ja det gör vi. Det är tanken. Det är uppenbarelsen att det här ska nå oss. Att det här inte bara ska fästa på ytan och att vi stirrar varandra i nacken 1:45 varje söndag. Utan att vi faktiskt på djupet hör samman. I gudstjänster, i husgrupp och i vått och i torrt och jag höll på att säga i nöd och i lust. Så hör vi allihop ihop. Så när han använder bröder och systrar så är det inte bara för att han saknar ett annat språk för det här. Det sista bibelordet jag har är Efesierbrevet 1 och nu är det massor av versar här. Och jag har plockat ut godbitarna ur de här. Det här kommer förtydliga lite grann själva essensen av det jag vill säga. Och vi skulle kunna gå igenom hela Efesierbrevet och se att nej men, 6 kapitel. Och så har han liksom lusat ner hela Efesierbrevet med samma tanke hela tiden. Men vi hinner inte det. Så vi tar bara de 18 första verserna. Och så börjar han då i Efesierbrevet 1 och vers 1 med att säga till de heliga som bor i Efesos. Han kallar dem heliga. Till att börja med så är det här lite chockerande och anmärkningsvärt för de av oss som har läst om församlingen i Efesos. Nej men de är väl inte så jätteheliga, inte ens så jättetrevliga. Och så kallar han dem heliga. De som är Guds utvalda, nåd och frid från Gud. Och så säger han, vår fader. Vilket snyggt språk. Han inkluderar alla dem och då är det verkligen kreti och pleti. På 80-talet fanns det ett hårdrocksband som hette Mötley Crüe. Och det betyder väl egentligen en riktig. Ditt brokig skara. Det är församlingen i Efesus. Och till dem säger han vår fader. Känns inte det här igen? Har inte Jesus suttit vid lägerelden med lärjungarna och någon av dem sa Herre, kan inte du lära oss att be? Och så säger han fader vår. När Jesus skulle uppväcka, inte Zacharias utan han hette brorsan, Lazarus hette han. Så säger han, fader jag vet att du alltid hör mig. Direkt kontakt alltså. Han säger, fader jag vet att du alltid hör mig. Men när han ska lära lärjungarna att be så säger han, fader vår. Fader vår. Jag hoppas ni kommer ihåg att det var 12 killar som satt där vid lägerelden. En av dem hette Judas. Och han får reda på det här. Att Gud är din far. Så om församlingen i Efesos är lite kreti och pleti och ett Mötley Crüe. Så säger brevförfattaren. Vi är familj. Och Gud är vår far. Vers nummer 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Samma språk igen. Han har utvalt oss i honom. Alltså att vi tillhör, vi är i Kristus. En av huvudmålen med breven. Jag tror han säger det 32 gånger på 6 kapitel. Vers nummer 4. Han har utvalt oss i honom. Vers nummer 5. Han har förutbestämt oss till att få söners. Rätt. Det här kommer att återkomma i bara de verserna vi har här. Och vers 6 säger, den nåd han har skänkt oss med sin älskade son. Den nåd han har skänkt oss gratis. Vem har gett det till oss? Det är sonen. Vi har fått det i sonen. Hör ni språket här? Och vers 11. I honom har vi fått vår arvslott. 14. Den är en borgen för vårt arv 15, er kärlek till alla de heliga. 17, härlighetens fader. Och 18, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Märker ni, på 18 versar är det mycket som återkommer. Det är barnaskapet, det är söner och det är döttrar, det är fadern, det är sonen. Det är familjespråk. Och gång efter annan, så åtminstone 3 gånger i de här 18 versarna, så smackar han på med att vi ska ärva våran far. Vi är barn av Guds rike. Vi är en familj. Vi är ett. Någon som kommer ihåg den? Ja. Ett djupt kristet symbolspråk. Ett oerhört väsentligt språk. Jag lyssnade på Niklas Piensos predikan från Fillan Stockholm för 2 veckor sedan tillbaka. Han skulle börja undervisa om bönen Fader vår. Och han sa, i alla MeToo-situationer som vi har i Sverige nu, så kan en del stöta sig eller störa sig av att vi säger Gud som far. Hade Bibeln skrivits nu, säger Niklas, så kanske det hade stått förälder. Därför att det är språket som vill på något sätt målas upp här. Det är språket som vill strykas under. Att Gud är inte i första hand von oben och allsmäktig allhärskare, utan att han genom Jesus har kommit oss nära som en son. Och att han också som Gud är våran far, våran förälder. Och vi ärver inte via en advokat, utan vi ärver fadern i sonen. Det är jätteviktigt. Så där målar Gud en bild av oss 2019. Så då är min avslutande fråga väldigt enkel och lite retorisk. Vad kan vi göra den här veckan för att förstärka det? Jag började med att måla bilden av vårt läger. Och hur ungdomarna i början är lite osäkra. Kanske på sig själva, men också på varandra och andra där då. Men ju mer veckan går, ju mer mjuknar det där. Och det där är en gruppdynamik som är klassisk i alla sammanhang. Och likadant i en församling. Ju mer vi ger oss till varandra i den här meningen, ju tryggare blir vi också med varandra. Och ju mer kan också Guds ande verka i och genom varandra. Så är det någon du ska ringa och boka en fika med? Är det någon du kan bjuda hem på middag? Är det någon du kan ta lite extra tid med och kanske bara stämma av? Hur går det? Hur mår du? Hur har du det? Det var länge sedan. Jag saknar dig. Alla de här sakerna kräver en viss risk. Och det är därför ungdomarna håller lite på sig själva i början av lägret. Men det är därför man sista kvällen på något sätt, nu tror vi att vi avslutar andakten 3 timmar senare. Därför att det bygger någonting. Det bygger familj. Så nu ber vi.